Jätteroligt att vara här. Jag är ju ny i Storstockholm. Flyttade till Vallentuna i januari och jobbar i Grintorskyrkan i Täby sen dess då. Tidigare har jag bott i Gävle i drygt 25 år. Så att det är ju en liten förändring. Och jag ska tala om nattvarden. Och vi ska börja med den text som är den mest kända när det gäller nattvarden. Det är från första Korinthierbrevet 11 och från vers 17 till 33. Jag ska läsa hela det sammanhanget, så har du din bibel med så, eller telefonen går ju lika bra idag om inte de pojkarna nere fixar upp texten. Nej, det går inte just nu. Utan första Korinthierbrevet 11, 17 till 33. Där står det så här: när jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster som snarare gagnar än skadar. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen, och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är lita på. Men vid era sammankomster går inte att hålla Herrens måltid, för var en tar genast för sig av sin egen mat och den ena sitter hungrig men den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka, bryr ni inte om att äta i Guds församling. Skall det som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni att jag ska säga? Skall jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackar Gud, bröt och sa: detta blir min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sen kan äta bröd och dricka bägaren. För den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er och inte så få avlidit. Om vi går rätt till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Men nu när vi döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska ni äta hemma, så inte era sammankomster leder till att ni blir fördömda. Eller dömda. Allt det andra ska ge anvisning om när jag kommer. Ja, den här texten är hämtad från första Korinthierbrevet. Och vi läser ju ofta en del av den här texten. Nu läste jag hela sammanhanget. Och jag ska försöka förklara det här. När vi läser nattvarden så finns det ju på fler ställen i Bibeln än just i första Korinthierbrevet. Det finns också i Matteus, Markus och Lukas omtalas om nattvarden. Men just den här texten, första Korinthierbrevet, är det äldsta dokumentet vi har. Det är skrivet av Paulus och det är skrivet någon gång år 56, år 57 efter Kristus. Och det är skrivet till en församling i Korinth i Grekland som Paulus hade grundat. Och vad var Korinth för slags stad då? Ja, på den här tiden var det en stad som hade mycket blandad kultur. Befolkningen kom från olika delar till Korinth och därför fanns det mycket rotlöshet. Det materiella livet bestod i att tjäna pengar, ägna sig åt lyx och nöjen. Så inget nytt under solen, så var det också för 2000 år sedan. Det fanns väldigt många olika religiösa föreningar, olika kulturer. Och så fanns det också en stor judisk minoritet i den här staden. Man deltog i varandras kulter och religionsutövande, var inte så noga med det. Det var bara judarna som höll för sig själva. De författare som har skrivit om Korint, vars texter man fortfarande då har bevarade, säger att det var en överväldigande rikedom samtidigt som staden var mycket fattig. Och den här staden var bara cirka 100 år gammal. För att det funnits en tidigare stad i Korinth, men den hade romarna förstört och sen hade gått en tid som man byggt upp en helt ny stad. Så det fanns en ganska stor rotlöshet. Och Paulus var då i Korinth i den här staden i 18 månader. Och under den tiden så grundade han en församling och den växte till. Och den här församlingen hade ett starkt utflöde av karismatik, det vill säga av andens nådegåvor. Det kan man se i första Korinterbrevet. Men däremot hade man problem med sammanhållningen, kärleken till varandra. Det är inte för inte som kärlekens lov, första Korinterbrevet kapitel 13, står just i Korinterbrevet. Man hade behov av att höra om det. Och Paulus har också behov av att skriva den här texten vi läste, som handlar om en kärleksmåltid och själva nattvardsfirandet då. Först då, när man läser den här texten, så studsar man ju till lite grann om den här så kallade kärleksmåltiden. Det var ju direkt inte någon kärleksmåltid som det blev här. Vad var det för slags måltid då? Ja, man kan läsa i apostlarna redan om de första kristna att de samlades i sina hem. Det står i apostlarna 2:46, där de bröt brödet och höll måltid med varandra. Det var liksom den första kristna gemenskapen. Då samlas man i hemmen och man liksom firar måltiden, en kärleksmåltid med varandra. Och i den så hade man också nattvardsfirandet. Och så var det även här i Korint. Man vet till och med vilket hus som man samlades i. För det kan man läsa utifrån Romarbrevet 16:23. Det fanns en Gaius i Korint som hade upplåst sitt hus åt församlingen. Han hade säkert en stor romersk villa där det fanns plats för mycket folk. Och så samlas den här församlingen där. Och där så hade man då den här kärleksmåltiden. Men problemet var ju att befolkningen i den här staden bestod av så olika typer av människor. Det var rik och fattig, det var de som var romerska medborgare, de hade alla rättigheter, och de som inte var det, och de hade inte mycket till rättigheter. Och var man slav så hade man inga rättigheter alls egentligen. Men de hade blivit kristna, en grupp, kanske 50-100 stycken, och nu skulle de fira kärleksmåltid tillsammans. Problemet var då att de som var rika, de tog ju med sig mat. Men de glömde bort att dela med sig till de som inte hade något. Så i den där, på den där gården där de satt då, så satt sig de rikaste för sig själva åt och drack och blev till och med fulla. Kan tänka så hemskt på en gudstjänst. Och så satt i ett annat hörn så satt fattiga, kanske slavar eller människor som har misslyckats i samhället. De fick ingenting. De satt där hungriga. Och så skulle man fira Herrens heliga måltid på detta. Det blir ju inte bra, eller hur? Det blir ju katastrof. Och Paulus, han tar så i den här texten och säger: ni kan äta och dricka hemma istället, säger han. Varför komma hit och förstöra gemenskapen på det sättet? För att istället för att detta skulle stärka dem i deras tro, deras samhörighet i Kristus, så splittrar det upp dem istället. För slaven, för den fattige, så blev ju det här en plåga istället för en glädje. Och därför skriver Paulus de här tuffa orden här i den här texten. Och man kan ju fundera så här, har jag funderat lite grann över. För sen kommer de här vackra orden som vi läser vid nattvarden, jag själv fört vidare från Herren, kommer ju mitt i det här sammanhanget. Alltså den största av måltider, gemenskaper, den som är mellan de kristna och Jesus Kristus, den presenteras i sånt här sammanhang där det inte funkar i gemenskapen. Men jag tycker också att det är en tröst att det är så. Att gemenskaper är inte alltid perfekta. Det fungerar inte alltid bra. Man kan ibland tycka att församlingsgemenskapen inte är så bra och perfekt, men det har funnits värre exempel. De står till och med i Bibeln. Sen när Paulus har skrivit detta om den här kärleksmåltiden, så skriver han de här orden: jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Då kan man fundera, har Paulus fått någonting från Jesus själv? Paulus var ju inte en av Jesu första lärjungar. Han var ju inte med när Jesus instiftade den här måltiden under påskmåltiden. Nej, det här menas inte så att Paulus hade en egen uppenbarelse, utan han har fått i sin tur höra ifrån dem som var först med. Det var en tradition på den här tiden att man traderade, man förde vidare. Det jag hade varit med om förde jag vidare till andra, precis som det hade hänt. Och människor på den här tiden var väldigt duktiga på det. För de var inte störda av massa mobiltelefoner och datorer och nyheter och så vidare, utan deras hjärnceller kunde fokuseras väldigt mycket på några saker. Medan vi är ju så splittrade, va? Så vi har svårt att minnas ibland. Så det här hade för Paulus, när han kom till tro så kom han till Jerusalem och där träffade han dem som hade varit med om den första nattvarden. Och naturligtvis berättar de för honom, så här har gått till, så här sa Jesus och det här hände. Och nu skriver Paulus ner detta. Och Paulus, han vill verkligen understryka genom att skriva ner att den här måltiden skulle firas på ett rätt sätt. Jag ska bläddra en bild till här. Att den skulle firas på ett rätt sätt. Och den här korta sammanhanget i första Korintierbrevet 11 som vi brukar läsa, det är naturligtvis en kort sammanfattning av det allra viktigaste i nattvarden. Varför vi firar den. Vad är då viktigast i nattvarden? Nu säger jag några saker som jag kunde bara sagt och sen har gått hem. Och då kommer ni ihåg det här, så kommer ni ihåg det väsentligaste det jag säger nu. Det är att Jesus bryter ett bröd. Han tackar Gud. Han säger att detta är min kropp som offras för er. Han tar en bägare och han säger att detta är det nya förbundet genom mitt blod. Och allt detta sker till minne av Jesus Kristus och hans död på korset. Kan du det, så vet du vad nattvarden är för någonting. Det var enkelt. Det kunde ni innan kanske. Ja, bra. Det är inga nyheter. Paul skriver att den här måltiden ska förkunnas till dess att om Herrens död, till dess att han kommer tillbaka. Och det finns en likhet här med den judiska påskmåltiden. För det var ju under en sån som nattvarden instiftades. För då skulle äldste sonen i familjen fråga familjefaden varför man firade påskmåltiden. Varför man hade olika ceremonier i judiska hemmet. Och troligtvis var det så på de första nattvardsfirande att någon frågade, varför firar vi nattvard? Varför gör vi så här? Och så berättar någon om Jesus Kristus, att han har dött på korset, att han uppstått och varför han gjorde det. Så man påmindes hela tiden om det som var det väsentligaste i tron. Att Jesus Kristus har dött och uppstått för mänskligheten. Och det här var ingen sorgehögtid. Vi kan ibland göra nattvarden lite väl sorglig och dämpad. Utan det står att det var en glädjehögtid. Man blickade framåt mot den fulländade måltiden skulle komma när Jesus Kristus kom tillbaka, när man kom hem till honom. Sen så kommer ytterligare en text som också känns lite svår. Nu kommer ni kanske inte ihåg den, men det var den där man skulle pröva sig själv, att en del hade liksom dött och fått sjukdomar och grejer. Och den här texten har ju skrämt upp lite grann. Att man kunde fira nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vad består det ovärdiga sättet? Ja, ser vi hela det här sammanhanget så handlar det ju om att göra skillnad på människor. För vad det precis de hade gjort när de hade kärleksmåltiden. När de rika och finare satt för sig själva och åt sin mat och inte delade med sig till de som var fattiga. Och satt i samma rum och var med i samma församling och tillhörde samma Kristus. Men i praktiken så betraktar man inte varandra som syskon. Utan man betedde sig precis likadant som i samhället för övrigt. Och i Korint var ett sådant samhälle. Det var väldigt stor skillnad mellan fattig och rik. Där de rika hölls för sig själva. Och de fattiga fick klara sig bäst de ville. Så istället för att den här måltiden blev en andefylld tillställning och gudstjänst. Så blev den andefattig. Därför att man gjorde skillnad på varandra. Därför uppmanar Paulus korintierna att pröva sig själva innan de tar brödet och vinet. för att finna ett värdigare sätt att fira kärleksmåltiden och nattvarden på. För annars så skapas det en dom över dem, skriver Paulus, som leder till sjukdom och död. Och Paulus menar alltså den här inställningen att vissa såg det som att man inte kunde umgås med dem som var enklare, kristna medsyskon, drev liksom ut den heliga ande ur gudstjänsten. De som var som stolta över sin karismatik i Korint, där det hände så mycket, tala i tungor och profetera och så vidare. De höll på att förstöra gemenskapen genom att de inte såg varandra med Kristi ögon. För det var just det Jesus hade dött för. Eller hur? Att vi skulle föra samman, va? Att vi var ett i honom. Han har tagit på sig synd och skuld. Och så, då kunde man inte bete sig på samma sätt ute som man gjorde i världen inne i Guds församling. Så Paulus menar inte att det finns slags magiskt i nattvarden, att om man känner att jag tar det här, jag är ovärdig, jag tar detta, då kan jag drabbas av sjukdom och död. En del har nästan tolkat den här texten så, men det handlar inte alls om. Utan det här var ju människor som tagit emot Jesus Kristus, blivit döpta i vatten och fyllda med helig ande. Men nu hanterar gemenskapen fel och måltiden därpå. Och dessutom så vet man i forskningen idag, det finns en lektor i Nya testamentet vid Örebro teologiska högskola som heter Mikael Tellbe. Han berättar en artikel i tidningen Dagen om att vid den här tiden så rådde det hungersnöd i Korint när Paulus skriver detta vid den här tidpunkten. Och därför fanns det många som var sjuka och klena, som Paulus skriver de här, och en del som hade dött. Och det innebär ju då att de som hade inte delade med sig till de som hade det sämre, va? Eller hur? Så de människorna dog helt enkelt, en del av dem, av sjukdomar och sånt. Så därför så blev det blev som en dom över dem allihop, därför att de som hade inte delade med sig. Och Paulus ger några korta råd för att få ordning på detta. Den som är hungrig, ät hemma. När ni äter kärleksmåltiden ska ni vänta på varandra. Inget frosseri, det ska ske på ett värdigt sätt. Och sen får man ju hoppas att de här orden som Paulus skriver här verkligen gjorde att det blev förändring i den här miljön. För det var ju det som var hans syfte. Och sen skriver Paulus att han, när han kommer tillbaka ska han ge fler anvisningar. Men de har vi tyvärr inte del av, så då vet vi inte vad han sa. Ska vi se här. Hoppla. Där. Ska vi titta lite grann på nattvardens rötter i den judiska påsken. Då ska vi läsa en text från Lukas 22 och 14. Det är också en nattvardstext. Lukas 22 och 14. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna och han sa till dem: hur har jag inte längtat efter att få äta denna måltid tillsammans med innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte äta av den förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte om en bägare och han tackade Gud och sa: ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger, för Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt dem och sa: detta är min kropp som är offrad för er. Gör detta till minne om mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: denna bägare är nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. När Jesus säger de här orden så gör han det i en påskmåltid strax före sin korsfästelse. Och påskmåltiden firas till minne av befrielsen i Egypten som skedde cirka 1400 år före Jesus. Och det är en måltid som har firats nästan i 3500 år och firas fortfarande i judiska familjer. Det är en påminnelse om att man blivit befriade ifrån slaveriet och blivit ett folk, fått ett nytt land. Och just påsken handlar ju om den här sista plågan i Egypten. Den här dödsängen som skulle gå förbi i alla hem och de förstfödda skulle dö. Men de hem som klarar sig, och det var ju framförallt israeliternas hem, de blev uppmuntrade att slakta ett lamm och stryka dess blod på dörrposterna och sen äta det här lammet. Och då blev deras hem beskyddade. Så de här lammen fick ge sina liv för att någon skulle få överleva då. Och sen dess har man firat den här måltiden. Och påsk betyder just att gå förbi skorna. Och just under den här påskmåltiden tar Jesus ett bröd. Och han tar enligt Lukas 2 bägare. Det var så att man drack 4 olika bägare den här påskmåltiden. Och de här brödet och bägaren symboliserar, gör Jesus till symboler på sitt eget liv. Att, vad han skulle göra på korset. Det intressanta med de här 4 bägarna, att de kan man också knyta till Jesus Kristus, för att det finns, de har 4 olika betydelser som hämtas från Andra Mosebok kapitel 6:6-7. Andra Mosebok 6:6-7. Och där står det så här: säg därför till israeliterna, jag är Herren. Jag ska föra er bort från tvångsarbete hos egyptierna, rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk, jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som har fört er bort från tvångsarbete hos egyptierna. Och då säger judarna så här att bägare 1 är bortföra från tvångsarbete, det vill säga politisk befrielse. Bägare 2, räddade från slaveri, ekonomisk befrielse. 3, befriade genom Gud, intellektuell befrielse. Och bägare 4, bli ett Guds folk, för ett andlig befrielse. Och just den tredje bägaren tar Jesus, befriade genom Gud. Det är den han tar och säger att detta är mitt blod som vi utgjuter för er. Den kallas också välsignelsens bägare. Och den som nu kanske snurrar till i huvudet någonstans, ni har kanske hört det uttrycket. I 1 Korintierbrevet 10:16 skriver Paulus just om välsignelsens bägare när han också talar om nattvarden. Den ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så det var just den tredje bägaren. Vi ser aldrig att Jesus dricker den fjärde bägaren i den här påskmåltiden när den refereras i Lukas och Markus och Matteus. Istället så sker det när Jesus kommer till Getsemane. För där står i Lukas 22:42 att Fader, om du ville ta bort den här bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. Det är då han tar den, när han svettades blod till och med där i Getsemane. Och den bägaren står för befrielse genom Jesus Kristus. Alla 4 bägarna finns med. Så Jesus uppfyller hela den här måltiden. Men i den här måltiden så skapar han en ny måltid som är knuten till honom. Det vill säga vad han gjort. Inte knutet till det som hände i Egypten, utan vad han gör på korset. Men de har ju en stark paralleller naturligtvis. För det är ju lammen som dör, Kristus är lammet som dör för oss och så vidare. Så de rötterna finns väldigt starkt där. Nu tänkte jag att ni skulle få fundera lite på de där 2 frågorna. Ni får prata med varandra. Kan bilda små grupper. Fundera, vad är din relation till och reflektion i 1 Korinthierbrevet 11 och den välkända nattvardstexten? Det vill säga, nu har jag försökt att beskriva hela sammanhanget med kärleksmåltiden och allt det här. Har du några funderingar kring den här texten? Har du läst hela sammanhanget och funderat över vad som står där? Och sen det här kopplingen mellan nattvarden och judiska påsken. Har det någon betydelse? Eller ska den nattvarden helt frikopplas från detta? Ja, det är meningen att livet ska vara besvärligt ibland. Det här, nu pratar vi om måltider som är 2000 år gamla och 3,5 år gamla. Det kräver lite fundering. Men nu, det är en egen reflektion och tanke. Ni har alla varit med om nattvardsfirandet ett antal gånger, eller hur? Så då har man alltid reflekterat över varför gör jag detta, varför händer och så vidare. Det som har kopplingen med den här, med att det som hände här i Egypten då när dödsängen kom där och efter fara och vägra släppa folket och den 10:e plågan kommer, så varnar ju att då kommer det här hända. Men om ni offrar lamm, stryker dess blod på dörrarna, dörrposterna och äter lammen, så kommer era hem beskonade. Och därför Jesus, när Jesus instiftar nattvarden, gör han det i den judiska påskmåltiden. Så där har den sina rötter. Starka rötter. För Jesus är vårt påskalamm.
som dör för hela mänskligheten.
Alltså påskmåltiden som man firar i judiska hem idag ser inte likadan ut som det gjorde på Jesu tid. Idag äter man ju exempel inte lamm, va? Där man har ett ben bara sådär, va? Men man har olika symbol, alltså olika saker som betyder rött mos som betyder leran och sådär, va? Ja. Så man ska påminnas om detta, va? Så att jag ska inte prata så mycket om judar, men jag ska komma att de här måltiderna som judar firar, påskmåltiden och sabbatsmåltiden, de har faktiskt hållit samman det judiska folket i alla tider. Det är en absolut viktigaste orsaken att de hålls samman. Den här familjemåltiden och släktmåltiden. Och det är också det perspektivet man sätter nattvarden. Va? Det är en konkret handling som vi gör tillsammans som grupp för att sluta oss samman. För vi har samma tro, samma mål. Vi tror på samma Jesus Kristus. Nej, blodet här, för judarna är ju väldigt, de har en speciell slaktmetod också. För att blodet ska rinna av innan djuret dör och sånt där. Kors och slakt och sånt. Så de vill inte äta kött med blod i. Huvudtaget. Inte dricka heller. Aldrig. Det sprids sådana myter om judar och sånt. Men det är aldrig. Aldrig. Ibland har ju judar varit utstötta men inte alltid. Ibland har ju kristna varit utstötta men inte alltid, va. Men alltså den här måltiden är ju till för att firas för att vi ska påminnas om vad Jesus och Kristus har gjort för oss. Va? På ett konkret sätt. För det är två saker vi kristna gör som är väldigt fysiska, eller hur? Vi låter döpa oss i vatten och så firar vi nattvarden. Och det är de två saker som kristna har bråkat mest om. Det är två saker som vi gör väldigt konkret. Va? Där finns det väldigt många uppfattningar då.